Välkommen till ett nytt program av Thailand idag. Och jag som sänder det här programmet heter alltså Bernt och har bott i Thailand de senaste åren. Ja, välkommen tillbaka. På vår resa ner i Rayong så har vi nu träffat Göran som är från Sverige. Och Göran, han har öppnat en delikatessbutik som inte riktigt blev som det skulle bli kanske från början. Välkommen Göran.
Tackar.
Det här med delikatessbutik, men det blev en restaurang.
Ja,
det är... Med delikatessbutik.
Ja.
Det... Kan du förklara lite närmare?
Ja, det är ganska enkelt. Lokalen jämte blir ledig. Och då frågade vår hyresvärd om vi ville ha den också då.
Och det ville du?
Ja, och sen tänkte jag att det, ja, varför inte? Jag har ju sysslat med restaurang i hela mitt liv så då, och så tänkte jag att jag skulle göra någonting som jag började med en gång i tiden med en delikatessbutik så då, för att jag jobbar på Avenyn i Göteborg igen och stod tidigt med det och,
ja.
Och såg det när jag flyttade ner här att det fanns ett behov av det här i Rayong-området att man kan köpa färskt kött och även om man säger svenska produkter och även liksom förädlade produkter så då, som man ja, tar med sig hem, sätter på grillen och...
Så det ska bli en delikatessfabrik också?
Ja, vi röker ju skinka själv och håller på med lax och sådana här grejer också så då. Det är ju, men det är ju det svåraste här nere i Thailand som alla vet som bor här då, det är ju att bygga en organisation. Med thai-personalen så då. De är ju fantastiskt duktiga på thai.
På thai?
På thai, ja. Men just det här när vi ska göra på vårat sätt, det är jättekonstigt med stekt fläsk till exempel. Ja. Gud vad salt så då.
Det... Ja, eller så ska det vara ketchup.
Ja.
Det är liksom...
Eller gärna ändå sig lite socker, varför
ja,
inte så då?
Det. Då kommer kunderna tillbaks.
Ja.
Men hörde, vad var den verkliga orsaken till att du överhuvudtaget kom till Thailand?
Jag har alltid älskat Thailand. Har gjort och har som många andra kanske drömt om att pensionera sig här nere när man blev lite äldre. Så hände det lite saker där hemma och jag bröt upp om man säger från ett förhållande då. Och då sa min yngsta dotter att pappa nu ändå ska flytta så kan vi lika gärna flytta till Thailand för det vill jag.
Ja. Du var en bra dotter.
Ja, och då kollar vi runt där och så har vi ju Svenska skolan här nere. Så hon går i nian här nere.
Ja.
Sofia Distans funkar fantastiskt bra. Läser upp mot Stockholm, får svenska betyg, allting sånt där. Stormtrips vill inte flytta hem igen.
Så hon har inget emot att stanna här?
Nej. Så vi kollar ju lite grann alltså, gymnasieskolor och sånt där liksom, runt omkring. Och,
ja.
Det, och vi har hittat några finns ju några i Rayong och mot Pattaya till och alltihopa med väldigt gott renommé då, så att,
men nu är det alltså bosatt här. Var är vi någonstans? Vi är utanför Rayong någonstans.
Ja, vi är i Bampé heter den här orten som ni är nu då. Det är ju alltså inköpsporten till Koh Samet kan man säga.
Några hundra meter från hamnen.
Ja,
där färjorna går till Koh Samet.
Men lätt bris.
Ja, just det kan man säga, sjöbris.
Ja,
du är ju från västkusten alltså.
Ja, det är jag.
Jobbade du med mat i Göteborg också?
Jag har jobbat med mat hela mitt liv. Det började ju med att min mamma hade en delikatessbutik på Avenyn i Göteborg. Och det var det jag började då. När jag, vet man slår sönder rutor och såna här grejer när det är äppelkrig. Och då ska det betalas. Och då var jag en fantastiskt bra diskhjälp.
Okay. Men när du säger att du jobbar med mat i Göteborg, var det restaurang eller var det tillverkning?
Det var restaurang och tillverkning. Vi jobbar ju med några av de bästa kockarna om man säger som fanns där då. Har det ju då så att,
i restaurangen?
I restaurangen, ja. I delikatessbutiken där då. Det var ju mycket Park Avenue Hotel på den tiden. Hade ju alltså en produktion för allt. De hade ju eget konditori, alltså egen...
De var helt...
Ja, styckare, alltså då fiskrenseri, de gjorde patéer, alltså pajer, you name it alltså.
Och de var ju inte ökända utan välkända.
Ja, absolut. Men så blev det ju som allting annat att man kunde inte driva en restaurang eller ett hotell med så mycket personal då.
Nej.
Och då är vi ju tillbaka här i Thailand igen. Alltså att Thailand är lite grann vad Sverige kanske var för en 30-40 år sedan.
Ja, för här har man råd att anställa massa folk.
Ja.
Det kostar ingenting.
Nej.
I Sverige har man inte råd med det, får man ju jobba ihjäl sig.
Nej, och så då är det ju återigen att det där, alltså hur det kommer att bli, det är alltså hur man bygger organisationen.
Men du snodde alltså det konceptet och tog med dig hit till Thailand?
Jag har allting som jag har lärt mig har stulits, brukar jag säga. Så, och det är klart att man skäl ju hellre bra grejer än dåliga.
Ja, det är bättre att ta med sig bra idéer än dåliga grejer.
Är det inte mer att du har lärt dig vissa grejer så tar du de bästa?
Ja. Så att det är ju... Man sorterar ju lite också då. Allting som man upplever är ju inte bra då.
Nej, precis. Men din mamma, hon skötte alltså, vad ska jag säga, både matlagning och delikatessbutik?
Nej, hon var ju mest ute i butiken så då.
Okej, lagade hon mat hemma hos dig?
Ja, det tycker jag. Det syns väl.
Och vad var mammas bästa rätt?
Mammas bästa rätt? Ja, det... Ja, det jag kommer ihåg alltså väldigt mycket så var det en fläskfilé som hon ofta gjorde med paprika och champinjoner. Så då. Det var nog lättare för att det gick fort så då, men vi fick den ofta på söndagar. Så då, så
att, ja, det var söndagsmiddagen.
Ja.
Och vad är din paradrätt?
Det där är väldigt svårt. Jag varierar mig väldigt mycket. Jag är inne alltså i olika saker. Nu har jag ju den här fördelen att jobba med 4 styckna thailändska kockar. Så då. Mm. Och få den här alltså cross-cookingen, att vi använder... Alltså thailändska liksom marinader, thailändska till och översätter det alltså på våra svenska grillrätter till exempel.
Det kan vara spännande.
Ja, alltså någonting som är alltså väldigt, väldigt enkelt och väldigt, väldigt gott. Så är det alltså bara, man tar vanlig, den här maggisojan som de har där nere.
Ja.
Hacka ner lite citrongräs i det och marinera det alltså 2 timmar innan man grillar så då. Och det funkar även alltså alldeles ytterligt på fisk. Så då.
Tycker thailändarna om det också?
Ja, det gör de. Och det är ju det som är svårt att få alltså thailändare och falanger att tycka om samma sak.
Då kommer ju ofta i sällskap,
falanger
med thaidam.
Ja.
Men det brukar vi ofta två olika rätter.
Men kan man då få dem att äta samma rätt så underlättar det. För vi brukar spela lite önskemusik ibland. Vad vill du önska dig?
Ja, du. Det får väl nästan bli något svensk så då när man är här nere.
Kanske rent av göteborgskt?
Ja, det skulle det kunna vara. Nämn
en artist från Göteborg.
Ja,
har ni några?
Ja, vi har ju Håkan Hellström. Han är ju på ropet där då. Och så varför inte den som heter Göteborg där då?
Då spelar vi Håkan Hellström med låten Göteborg.
Ja.
Ta mig till kärlek, ta mig till dans.
Ja, välkommen tillbaka. Jag sitter alltså med Christer på en svensk restaurang i med Pim eller Bampé.
Bampé.
Bampé, ja. Och pratar med Göran som har öppnat, eller skulle öppnat en delikatessbutik, men det blev en restaurang före delikatessbutiken.
Ja.
Och restaurangen har inte varit öppen särskilt länge.
Nej, vi har haft öppet en vecka nu då.
En vecka?
Ja.
Ja. Här var ju gott om Skandinavien. Jag hörde pratade svenska inne bland borden där.
Ja, ja. Vi har nästan 80% av våra gäster i svenska då.
Ja, för här finns det
inte svenska. Åt dig för intervjun här nu. Ja. Och det var öppet en vecka, så var det förvånansvärt mycket folk i restaurangen som cirkulerar. Så att, du gör väl kanske någonting rätt.
Ja, vi hoppas ju det.
För det är ju ett litet samhälle där. Ja. Du gör någonting fel, då blir det tomt.
Ja.
Det är övertygad om.
Ja, men vi har haft väldigt bra med gäster, fastän vi egentligen inte, vi ska vara riktigt ärliga, så vill vi inte ha så mycket gäster från början, eftersom vi håller på och bygger den här organisationen. Ja. Så då. Vi har ju fantastiska kulturkrockar i köket. Så då.
Det var det jag tänkte ta som nästa fråga. Ja. Hur är det att försöka lära thaiarna att laga skandinavisk mat?
Ja du, det är alltså...
Det är ju inte bara språket, menar jag.
Nej.
De använder ju andra kryddor och de kanske inte ens vet vad senap är.
Nej, och senap vet vad det är. Det är ungefär som ostsås, för det lägger de på tacosen i början där. Då har de senap istället, för det var samma färg som ostsåsen. Så då, så.
Okay,
Man ska väl inte skämta för mycket. Alltså, de personalen jag har är alltså helt underbar. Ja. Jättebra. Men det är ju samma sak om de hade ställt mig i thai-kök.
Och lagat thai-mat, ja.
Ja.
Nej, vi som bor här i Thailand, vi vet ju att det här är Thailand. This is Thailand, som Christer brukar säga. Ja, och logiken är kanske inte riktigt den som vi är vana vid.
Nej, men alltså, intresset finns. Jag håller på nu att lära dem och jobba med termometer. Det har de ju aldrig gjort förut. Så att vi vet om man säger då, alltså, beställer man en biff så då, så ska vara medium. Ja, då ska den ligga runt en 59-60 grader och bli en antikor då, eller en någonting annat. Och det där har de anammat, så du.
För det är det. Ja, för det kan vara svårt annars.
Ja. Och, men det är ju viktigt, och särskilt här nere när man inte alltid kan få, alltså, ursprunget, alltså var kommer köttet ifrån, alltså det importerade köttet som vi, det har vi ju alltså järnkoll på då, liksom, vi köper ifrån Kanada, Australien och USA då. Men när man köper alltså fläskkött till exempel, var kommer det ifrån? Hur har det varit behandlat? Alltså, finns det trikiner i? Och jag menar, då är det ju jätteviktigt att vi vet, alltså, att vi håller de här temperaturerna som finns. För då har vi ju liksom inga problem.
Nej, speciellt om det ska vara lätt eller medium.
Ja.
Då kan det vara svårt.
Ja, och då funkar det bra med termometer, för då kan det aldrig någon göra fel. Utan det är, alltså, sätter man in termometern och så då är det, och det står alltså det som vi har kommit överens om, då spelar det liksom ingen roll, för att jag menar då är allting borta, och det är ju jätteviktigt här nere att folk kan känna sig trygga i det de äter.
Och att kött är tillräckligt tillagat, det är hur viktigt som helst.
Thailändarna är ju annars inte så noga. Skulle det bli lite galet, de tar ju det ändå, va?
Ja.
Och det får man ju vara väldigt noga med när man lär upp dem, att här är det noga.
Ja.
Så att det är lite svårt.
Sen har vi ju alla de här falangerna så då, som har olika smaker. En del, alltså, vill ha, på pizza till exempel, så ska det vara knaprig i botten. Och på en annan pizza då, liksom, så ska det vara mjuk botten. Och
inga kanter.
Nej, och då är thailändarna då liksom, det får ju de som får skulden för det, för de vet inte hur de vill ha det. Men jag menar, då får man ju lära sig att kommunicera också.
Absolut.
Jag menar,
det är nästa fråga, hur är det med språket?
Nid noi, väldigt lite. Men
du har personal som talar engelska?
En kock pratar engelska och de andra pratar thai. Så
annars är det liksom handgripligen, du får visa hur man ska krydda och salta.
Ja. Jag tar dem i handen och så går vi och så gör vi löksås tillsammans.
Ja, just det.
Alltså allting från grunden.
Och banka biffar och grejer.
Ja, och skriver ner, om man säger då, liksom allting. Och sen så är det ju... Mycket av det är, eftersom jag har ju arbetstillstånd här nere, så får jag lov att jobba då, liksom, med mat och såna här grejer. Så att jag kan ju gå in och göra saker och ting handgripligt. Så
du kan rätta till, ja.
Ja, och då blir det ju att, menar, vi har ju bara varit igång i veckan. Vi har kommit längre än vad jag trodde att vi skulle göra.
Men du får nog leva med att du får alltid provsmaka.
Ja.
För annars blir det galet.
Ja. Men det gör vi alltså hemma i Sverige också.
Ja, det gör man.
Medan sista jobbet jag hade var ju på när jag sålde mina företag i Sverige då. Mm. Så var det ju på Fatser då. Jag hade ju Fatser Food Services. Så jag hade ju med 100 smakskedar om dagen skulle vi använda.
Det var inte lite det.
Nej, men det är ju så. Ja. Det är ju alltså smaka. Ja. Smakerna förändras. Det är också, alltså använder du grovkorn i peppar till exempel och lägger i. Alltså det suger igenom efter ett tag. Man kan aldrig liksom vara säker. Alltså mat är ju kemi. Så att mycket förändras ju.
Men om du nu har en massa provsmakningsskedar, du är ju aldrig hungrig.
Nej. Jag äter faktiskt inte lunch här nu då. Jag gör det.
Nej, de säger att kockar gör inte det.
Nej. Utan det är, man går ju alltså småäter precis hela tiden på allting. Och det är det jag vill lära mina thailändska kockar också. Så då, liksom att bara för att såsen var bra första gången som jag gjorde dem, så är det inte säkert att den är bra andra. Alltså,
smaka.
Ja. Men det går ju då, eller så gör de bara när jag ser. Jag vet inte då.
Det är stor risk att det är det sista som du sa.
Ja, det är ju så då. De är ju lite så här, alltså ögonkärnare.
De tar gärna egna initiativ, ska du veta, med kryddor
och... Och det är ju mycket det här som jag inte är van vid. Alltså jag är ju van att vara en i gänget. Ja. Här är man ju plötsligt boss hela tiden.
Lite sådär farang.
Ja, och då... Det känns ju, om man säger då, liksom lite konstigt. Jag vill ju få dem i alla fall att försöka då arbeta som grupp då, att,
som ett team.
Ja, och alla är alltså lika mycket värda. För alla är alltså, är man anställd så är man viktig. Annars alltså, så är man inte anställd. Svårare än så är det inte då. Jag har liksom ingen bara för att det är skoj att ha en thailändare. Utan jag har ju alltså en kock, för jag behöver en kock och en servitris. För jag behöver en servitris.
Ja, om du jobbar så behöver du 4 thailändare.
Ja.
För att du ska få arbetstillstånd.
Ja. Men jag har 6 och ligger med lite bred
marginal. Du har marginal.
Och det är också det ifall någon slutar. För att jag menar,
ja, precis.
Thailand är ju fantastiskt på så sätt att ibland så kommer man liksom inte till jobbet.
Nej. Man tyckte man behövde vila.
Ja, precis. Jag är lite trött idag.
Ja. Ja. Varför kom du inte igår? Nej, jag tyckte inte jag kände för dig.
Nej.
För att vi måste spela med musik.
Ja.
Ja, vad ska vi ta nu då?
Ja, du, nu har vi ju tagit Göteborg så då liksom. Aha. Så att kanske vi ska ta Stockholm så då, man såg ju de glada också.
Ja, det gör de glada med baksidan.
Ja, det är baksidan. Ja. Nej, och kan ta alltså någonting med Orup kanske.
Vill du lyssna på någonting med?
Jag har bara sol hos mig. Finns det ju en låt som heter?
Ja,
det har vi ju här nere i Thailand.
Det har vi absolut här, hela året.
Ja,
för det mesta.
Ja.
Jag har hört på radion idag att vi har solsken över hela vår stad. Det låter väldigt underligt, för jag har bara regn hos mig. Jag har talat i telefon med din syster. Hon bor en bit därifrån. Hon sa hon låg och solade, men jag har bara regn hos mig.
Och jag måste ha ringt att gudarna måste gjort något fel.
För ända sedan en dag du for så har jag bara regn hos mig.
Kom tillbaks, jag
som en dag du får, så har jag bara regn hos mig. Och jag minns när du var här och solen lyste som sig bör i trädgården. Vi solade som andra människor gör. Men det är lika genomblött som gräset utanför, och jag blir inte torrare. Mina blommor har nästan gått bort denna sommar här. var verkligen kort. Det låter väldigt underligt, men jag har bara den hos mig.
Och jag måste ha ritat gudarna, måste gjort något fint.
Och ändå sedan en dag du får, så har jag bara den hos mig. Det låter väldigt underligt, men jag har bara regn hos mig. Det låter väldigt underligt, men jag har bara regn hos mig. Och mer lär det bli, vilket lågtryck man har hamnat i. För ända sedan dag du får, så har jag bara regn hos mig.
Ja, vi sitter alltså och pratar med Göran här nere i, utanför Rayong. Och vi har ätit i hans restaurang som blev färdig före delbutiken som egentligen skulle bli först. Hur går arbetet? Vad jag såg nu så stod det bara en glassbox där inne.
Ja, det står, ska jag sanna ifall, står det två glassdiskar.
Ja, men det är,
ja. Och sen så står det också en delikatessdisk. Vi väntar på den andra. De skulle komma samtidigt så då. Och, vi vet inte hur stor den är, men vi vet att den är mellan 1,80 och 2,40. För det är de storlekarna som fanns kvar där. Och så försökte vi få fram då vad det är. Och,
ja.
Vi ska ha en, vi ska ha manuell betjäning i de här diskarna då.
Oj då.
Vi kommer att ha en ostdisk och en köttdisk så då. Och sälja alltså kvalitetskött även alltså som skaldjur och sånt precis som en ICA-butik gör hemma.
Ja. Men hinner du med allt?
Jag vet inte det än, men just nu då, så jobbar jag bara 12 timmar om dagen. Så
bara
att,
ja.
Ja, så att jag har ju 12 timmar kvar.
Det är några timmar.
Jag skulle få lite tid över.
Men du sa ostiskt, blev jag nyfiken. Ja. Varifrån får du osten?
En del om man säger då liksom köper vi från Thailand. Min bror är, han är ju gammal ostmästare.
Ja.
Så han har varit här nere och tagit såna här ystprover.
Jaha.
För att det finns ju olika sorters ost här nere i Thailand. Och det finns ju en del som är gjorda på, alltså på torrmjölk.
Ja.
Vilket som inte går alltså att lagra dem. Men så är det en del som är gjorda, alltså en del importerade från Australien och andra orter som är gjorda på mjölk.
Ja.
Och vissa av dem, alltså tar du prover på dem så kan du se vilka som det är, alltså gå och lagra för att få alltså lite smakrikare ost.
Okej, vi bor ju uppe i Pattaya och där är ju lite större utbud och allting, men ost finns det, det finns det. Men det finns, det jag inte kommer ihåg, den röda där, ost.
Ja, edamer.
Edamer, och så finns den där gulaktiga ost.
Ja.
Och det är vad som finns egentligen. Om man inte ska börja tro att man hamnar i guldsmedsbutiken om man tittar på prislappen.
Ja, ja, ja. Jag har ju redan nu då köpt på mig...
Lagrad ost finns ju inte.
Nej, nej. Men jag har köpt på mig alltså cheddarost och sånt där som går att lagra. Ja. Som jag kommer alltså att lagra fram till alltså, ja, nästa högsäsong. Den är ju klar i november nu då.
Mm.
Ja.
Och det är ju liksom inga konstigheter, utan det gäller ju att ha alltså 7 mellan 6 och 8 grader och sen så att du vänder osten då en gång varannan vecka ungefär då. Det är ju att osten flyter ju då fram och tillbaka, och sen är det ju det här, bara man har rätt ystnummer då som brorsan hjälper mig med, så vet man ju vilka som går att lagra.
Du har ju en väldig fördel där då, men lagrad ost, det finns ju inte, nästan inte i Thailand. Det finns ju små bitar till fantastiska priser. Mm. Så där har du en nisch, tror jag.
Mm. Jag har ju kontakt med alltså brorsans gamla bolag som heter alltså Jessene Mejeri då. Det var ju Herrljunga där jag hade stadshotellet där.
Mm.
Och jag leker ju lite grann med tanken alltså, för ost ska ju lagras då kanske i, ja, minst i alla fall mellan 6-8 månader tycker jag, kanske gärna längre.
Men alltså, jag tycker bäst om 12.
Ja. Ja, men en schysst alltså, om man pratar om hushållsost så, så kan man ju köra den alltså, kylrum med båt ner. Då. Problemet är ju bara att den behöver vändas.
Ja, just det.
Ja. För jag menar, alltså köpa ost som är ja, så de precis som man säger har gjort då, frakta ner den om man säger den med båt och på någon liksom man har vänt.
Måste den vända Sverige då?
Nej, det behöver den inte göra så då. Den behöver vändas ungefär då, alltså av varannan vecka cirka.
Hur lång tid tar en båt hit nu?
Ja, det tar nog några månader så då.
Ja, 3 månader.
Ja, gör det ju då.
Så vem ska gå ner och vända dem?
Ja, det är ju det som är problemet, men finns det problem finns det ju alltid lösningar. Jag menar, den leverantören som man köper och slipper ju alltså att ligga det på lager. Vilket om man säger ger ju ett billigare pris där, så man kan kanske få de här kronorna över till frakten då istället då, och kanske liksom någon som vänder på det då. Ja, jag vet inte då liksom.
Men är det helt omöjligt att tillverka här i rajon?
Det är en ganska stor, om man säger då, liksom en investering. Sen är det här alltså falanger och jordbruk. Så då, var går gränsen där då? Det, man vill ju säkra, alltså som falang får man ju inte syssla med jordbruk så. Och får då alltså thailändare och mjölka då liksom annat på samma sätt här runt omkring så då. Det skulle kunna gå om man fick driva en gård själv. Det går säkert att komma omkring det där på något sätt, men absolut, om man säger då, en idé. Och jag har själv tänkt den så.
Ja. Men du har så del i butiker på gång, men inga planer på när den ska öppna?
Alltså om en månad ungefär då, tror jag då att vi kommer, ja, om man säger det, vara
april
klara.
Ungefär?
Ja.
Då kan man gå hit och få sig en ostbit?
Ja.
Och det blir vanliga sorter också?
Ja, det kommer det bli så då. Vi letar ju alltså alltid. Den lagrad osten kommer vi ju inte ha förrän om ett tag.
Nej, det är klart.
Men vanlig ost, det finns ju, om man säger den, olika. Vi hittar bra alltså leverantörer och bra inköp. Mm. Och det är bara att leta. Och sen så hoppas man att man köper av att man inte är sist i mängden så då.
Ja, just det.
Det finns ju en som tar in och så säljs det ju vidare och säljs vidare och säljs vidare. Men det märker man ju ofta när folk skakar på huvudet då, när man säger att men det här prislappen har jag på det här då.
Ja.
Och speciellt så är det, om man säger den här post så då, att de har ganska stora påslag, de som importerar osten så då. Och jag tror att de trivs väldigt bra med det då.
De billigaste ostarna här i Thailand, de kostar lite mer än samma ost i Sverige.
Ja.
Lite mer
alltså.
Ja. Så det är nog så. Och det är bara två sorter egentligen som är hyggligt billiga.
Ja, det är ju det här i damer och godamer då.
Ja. Det är de två.
Ja.
I Sverige, du har haft en massa olika företag.
Ja, jag har sysslat med hotell och restauranger i hela mitt liv. Så och,
Ralf sa någonting om kocklandslag.
Ja, jag jobbade med Fast Fatse Culinary Team som vann alltså guldmedalj nu då i 2 år i rad och blev alltså etta då i matlagnings-OS då liksom, alltså gick nu för några månader sedan då liksom, så att de har ju haft ett väldigt bra, om man säger då, samarbete. Och många av de här kockarna som jobbar och som är med i det här, om man säger teamet så då liksom, de är också med i årets kock så då, som har varit med i semifinalen och både liksom, men två utav dem var med i finalen också så då. Och ingen som vann tyvärr, men
nej.
Och de tycker ju, jag har ju fortfarande kontakt med dem och så lämnar de så här lite grann, hur ska man koka räkorna här nere? De gillar ju det här, alltså det är mycket kemi när man jobbar på den nivån som de gör. Och de tog det här med, och tog med sig och jobbade med det här fram och tillbaka och har kommit på en ganska bra lösning nu då, hur man ska få in alltså sältan i de här räkorna.
Just det är inte lätt.
Nej, men det är ju också det, alltså, de benar ju in den och de köpte ju och så tittar de och så jämför de och det visar ju så det är och så läste de lite grann om räkorna och det är ju det att räkan trivs ju egentligen i kallt vatten. Den är ju alltså skapt, om man säger denna, för alltså, ja, Nordsjön och alltihop. Men när den kom ner här då så skyddar den sig mot värmen i vattnet genom alltså ett tjockare skinn kan man säga. Alltså innan man kommer in, det vet alla som har käkat en scampi, att precis när man ska tränga igenom skinnet, där är den lite hård och sen så blir den mjukare då. Och det är det som gör att saltet inte liksom annat tränger in i räkan. Så det var ju 2 sätt att göra då liksom. Det fanns ju ett sätt då, att du sprutar varje räka.
För sig, ja.
Ja, ungefär om man säger annars, som du, när du gör när vi gör skinkor och såna här grejer, de sprutar vi med salt. Och det andra var alltså att vi blandade ihop, om man säger då, liksom med lite andra ämnen som hjälpte att tränga igenom så då.
Men vad heter det? Du har alltså massa kontakter med väldigt duktiga svenska kockar.
Ja, det
har jag. Har du någon möjlighet att locka hit dem och testa att laga thai-mat ibland?
De tycker ju att jag lever alltså livet här nu när jag går alltså ut på marknaden. Kan alltså köpa dagsfärska produkter, både råliksmarna ifrån som kött och även om man säger fisk och skaldjur. Det är ju så i grund och botten en kock vill jobba.
Ja.
Och det var ju så alltså som vi jobbade förr i Sverige med. Nu är det ju alltså väldigt få förunnat restauranger i Sverige att åka alltså till fiskmarknaden och liksom man har varje morgon och vara med på auktioner.
Nej, det finns inte längre.
Och gör de det så är det väl mest om man säger den här för syns skull när det har kommit tv eller radio eller att de ska ta en bild eller så de ska lägga ut på Facebook eller någonting annat.
Men här är det verklighet för dig varje dag.
Ja, det finns ju inga heltäckande grossister här då. Och det finns ju alltså några som kanske på de stora hotellerna uppe i Bangkok och så. Men här är det ju att man får ju gå ut där på marknaden och så får man ju knyta kontakter med de här alltså, lokala bönderna. Med den här
lilla
och thailändskan som man kan då. Försöka då och få och köpa då liksom lokalt och kanske till och med... Alltså min dröm är ju att gå in, eftersom jag har varit bonde själv, och gå in kanske och alltså hjälpa till alltså med köttproduktionen och göra alltså ett bra ekologiskt nötkött.
Ja.
Det är ju egentligen, alltså det handlar ju alltså mest om avel så då.
Ja.
Och det, alltså, du kan köpa alltså, frusen, alltså sperma om man säger i Sverige. Det är ju inga konstigheter om man säger då, liksom, att ta hit.
Nej.
Vad jag vet, det kanske finns någon lag som säger alltså, någonting. Men att få liksom en bra kvalitet om man säger då, liksom, på köttet.
Men det är sånt som tar många generationer bland djuren.
Ja, det gör det ju, men alltså köper du in dem, det räcker ju med ett avelsdjur.
Mm.
Och sedan då så får du alltså bygga på det alltså med då frusen sperma som du utnyttjar så då, liksom, man har för att bygga upp. Klart det är ju inte gjort än, man säger då liksom man har på en eftermiddag.
Knappast.
Men
det är fullt möjligt.
Ja. Och jag märker ju det, alltså vi har ju förvånansvärt mycket thai inne i restaurangen också. Vi har en alltså, rakt över gatan här då, som han äter den här biffarna liksom, han har varje dag i glasögonaffären rakt över dagen. Och tycker det här är fantastiskt bra med alltså, kvalitetskött. För att det finns inte, någon finns det mer om man säger än vi som säljer det här, alltså kvalitetsköttet så då. Utan det flesta är ju alltså inhemskt kött och det är ju inte samma som... Alltså, välhängt om man säger den här nötkött så då liksom som det går ju liksom inte att jämföra.
Nej, de äter på ett annat sätt också.
Ja.
Ofta i små bitar.
Ja.
Nu ska vi spela lite thai-musik bara.
Ja.
Så återkommer vi strax.
Ja.
ผิดมากไหมรักด้วยหัวใจแม้ไร้สิทธิ์หวงและห่วงแอบซ่อนเร้นเหมือนเป็นความผิดใหญ่หลวงเก็บไปฝันในสวงขอเป็นเพียงชูทางใจทุกวันต้องการเพียงแค่ได้เห็นไม่เคยคิดเป็นเพื่อนนอนแอบเคียงชิดใกล้เจ็บมามากนักรักเอ่ยไม่เคยสมใจเจ็บอีกหนเป็นไรคงทนได้เช่นเดิมชู้ก็เป็นแค่ชู้ทางใจสานายาแห่งไหนรับโทษเธอด่านความรักมิได้ตราห้ามแต่งเติมจึงเป็นสิทธิ์แต่เริ่มที่ผมจะแอบรักเธอ คิดแค้นเคืองก็จงอภัยนึกว่าเห็นใจโปรดคลายระแวงเคืองห้ามความรักโทมันห้ามอยากนักคุณปล่อยให้ผมว้าวุ่นรักคุณต่อไปเถิดนา
Vi sitter alltså utanför Rayong och pratar med Göran i hans restaurang, och just nu är vi inne på avel och grejer. Du har en dröm om att kanske själv få vara med och ta fram ekologiskt nötkött.
Ja.
Som du då ska sälja i din delikatessbutik såklart, ja, och servera i restaurangen.
Mm.
Men i restaurangen idag så serverar du väldigt bred meny.
Ja.
Och de klassiska skandinaviska rätterna fanns ju där.
Ja.
Köttbullarna, ja, pizzan.
Ja. Det är sånt vi kommer att sälja, om man säger, Anna, i delikatessaffären sen också.
Mm.
Och sen är det ju så att när man pratar med folk som bor här nere då, vad är det man blir sugen på? Jo, det är ju alltså svensk husmanskost. Thaimaten är fantastisk, men till slut så kommer rötterna fram.
Ja.
Och då blir man sugen på det egna. Det är lite våran sån här sälta i fläsket och såna här grejer. Och det där är ju liksom inga konstigheter då. Det är
så för alla. Men det är precis sant som du säger. Jag har gått här i 10 år och äter färgmat i 35. Men fortfarande det kommer fläsk och löksås.
Ja.
Det får du inte varje dag.
Ja, jag får göra det själv.
Ja.
Nej, min fru gör också. Men det blir inte det. Nej, men vi äter ju. Det är bara ibland man blir sugen på det. Då gör man ju någonting.
Mm.
Något mer du vill prata om?
Nej, vi har ju alltså, ja, två olika rörelser då. Liksom delikatessbutiken heter ju då O'Learys SBD, som står alltså för Shop Butcher Deli.
Soft Butcher Deli.
Ja, och sen har vi ju restaurangen då, som vi kallar för Goody Goody Steakhouse. Mm. Så då. Det ska vi symbolisera att vi försöker att laga den bästa maten vi kan. Så då.
Ja, det är det ju. Vad säger man i Göteborg? Gött, gött.
Ja, det gör man i alla fall. Sten-Åke Cederhök sa väl det på sin tid.
Just gött, precis, gött, ja. Gött. Så att det här är lite av dig. Gött, gött, godi,
ja,
godi.
Ja, det är det. Men nog lite värmländska då. Jag har varit där och jobbat några år också. Så då, liksom, där. Så att det, jag tror jag har snappat upp det där någon gång.
Ja,
det är det.
Du är ensam om det, godi, godi.
Jag tror det i alla fall. Och jag tror alltså vi är ensamma med det här. Hela det här konceptet, om man säger då, liksom som vi har då. Sen så vet jag ju att det finns ju restauranger som har då delikatessbutiker också så i då, och gör. Det finns några danska och
ja.
Men meningen är ju det alltså att vi ska ju, drömmen är ju det alltså att man kan bygga den här organisationen och lära människor, och man får behålla de människorna, så att vi ska kunna producera här precis alltså samma som finns i en butik alltså hemma i Sverige då.
Mm.
Så menar, vill man grilla lite grann annars, och så ska man kunna gå och köpa så färdigmarinerat, om man nu vill ha fläskfilé eller man vill ha flintastek eller ribs eller liksom vad man vill ha. Och jag är ju styckare själv, så då min pappa har ju varit där då, så att jag har fått vara med där också, så att det är ju inget konstigt att skära upp en gris så då. Och framförallt då, så som det som vi sa innan då, man vet var den kommer ifrån, man vet vad den liksom har ätit, man vet om man säger då liksom att den mår bra. Mm. Menar, då är det ju mycket roligare att sälja grisen än det är, alltså om man går på makro och så köper man den då som man inte har någon, liksom, någon aning om då.
Men det är väl svårt att få reda på i Thailand var grisarna kommer ifrån?
Det finns alltså ganska mycket, alltså fläskkött är lättare, det finns, alltså jag köper ifrån alltså en lokal producent här då. Okay. Och det är lätt, men just det här med nötkött så då är alltså lite svårare om man vill ha liksom lite bättre kvalitet på köttet så då. De har ju det här A-klass så då, men jag menar,
det är inte svensk A-klass.
Nej, alltså om man käkar Skan utmärkt någon gång då liksom, som har en tuff alltså klassificering så då, så är Thailand inte samma A-klass alltså, det är inte det då, utan det...
Nej, de klarar nog inte av att hänga köttet så att det blir tillräckligt mat. Det är väl det som är. Men uppe i Isan påstår de att då ska de ha odlat fram, eller heter det, odlar de inte, mosse va, men avlat fram en speciell koras som ger väldigt gott kött. Ja. Det skryter de om mycket där uppe.
Ja. Det finns alltså säkert så då. Det är bara, jag förstår inte det alltså, för jag menar, det importeras ju ganska mycket in här då, så att thailändarna själva måste ju se att det finns ju en marknad för det här då.
Det borde de se.
Ja, och det är ju samma så med det här, det börjar ju lite grann med vin nu också då, de här alltså vinboxarna som säljer så bra, nu kommer jag liksom inte ihåg om man säger vad de heter, men då har de ju tagit alltså must ifrån alltså annan land och sedan då så undgår de skatten där. Och sen då så jäser de det här bara och så säljer de det. Och så skulle de ju liksom kunna göra med andra produkter också. Jag vet inte varför. För...
Det är mycket det som du var inne på. Så du kan ju inte starta ett lantbruk.
Nej.
Alltså, det är ju röda tejp som det heter på engelska, om man nu säger på svenska. Red tejp. För de behöver ju in expertkunskap. De, precis som Sverige en gång i tiden, tog in från... Belgien lärde oss att göra stål och de behöver det. Men det är ju stoppat att få red tape. Förbjudet gör det.
Men det betyder att du har massor av utmaningar framför dig.
Ja, det är, sen så vet jag ju aldrig var jag landar.
Nej.
Jag kanske bara sitter där och pratar sig runt. Men jag är ju så, alltså, det har alltid varit så. Jag har alltså drömmar och visioner och ett mål och jobba mot det då.
Sen, min erfarenhet är också det. Man har ett mål och en vision och jobbar mot det. Men sen halkar det alltid åt höger eller vänster. För man, det är något mer grönt gräs där. Och det var en bra idé.
Ja. Och det, i slutet så är det ju så. Vad folk vill ha. Det är ju det alltså, som man tillverkar.
Ja, det är det man ska tillverka.
Jag utgår ifrån mig själv. Det här vill jag ha. Men det kanske inte är någon annan än mig som så är det. Så att jag håller på och bygger ett rökeri nu här då. Ska röka skinka och lax och såna här grejer så då. Så kanske det vi hamnar i också då.
Men du ska alltså syssla med ost,
ja,
skinka,
ja,
fisk,
ja,
och vad sa du med?
Räker,
ja.
Kommer att ha olika alltså former av svenska skärkprodukter då. Vi kommer att göra eget bacon. Alltså folk vill ha kalvsylta, leverpastej.
Men det betyder att... Jag tycker du göra kalvsylta i leverpastej?
Ja.
Kalvsylt är nästan omöjligt att ta på.
Ja, men det är ju väldigt, väldigt enkelt att göra. Alltså.
Ja.
Men det betyder att man kanske kan ringa och boka en julskinka hos dig?
Ja, det är ju tänkt så då. Vi provar ju redan här då lite innan. Det enda som är svårt här nere så är det ju att hitta det här nitritsaltet då, eller red curing salt som det heter då.
Ja.
Det är ju det som gör alltså skinkan blir alltså lite rödare så då. Man får ju men det finns någonstans att få tag i då, annars får man ju beställa, om man säger det, från Sverige såna här salpeter så då. Så får man ju blanda det då, för att det är också viktigt att när man gör de här skinkorna att det är alltså det här nitritet i så då, för det är också en form av konserveringsmedel som hindrar sjukdomar som listerin och såna här grejer alltså utvecklas. Och det är väl det jag känner lite grann här nere, att det finns massa personer som gör massa olika saker, men de har liksom ingen aning om, alltså, att alltså, de kan faktiskt kan förgifta människor och, nej, göra folk sjuka. Nej. Alltså vi gör det här och sen så häller vi alltså massa konserveringsmedel och sen då så skriver vi på ett lock och så säljer vi den till massa såna här thailändska affärer som vill ha falangmat, mm-hmm, utan alltså hur länge det håller eller vad som helst. Och det...
Eller vad reaktionerna blir när det blandas,
ja,
alltihop.
Ja, precis.
Det är mycket så här i Thailand. Det är ju många som är kallade, va?
Ja.
Men det är få som är utvalda.
Ja.
Eller som vet hur de sysslar med på svenska. Mm. Det är faktiskt så många gånger. Men det är strunt samma. Det är goda och det onda. Men det är goda överväger så kraftigt i Thailand.
Ja. Det är en fantastisk upplevelse och egentligen att få vara 20 igen. För man känner sig som 20 igen, för man begriper ju ingenting här nere.
Nej, man måste lära om allting.
Ja, precis. Ja.
Men du trivs här i landet?
Ja, trivs jättebra.
Har du skaffat fast boende redan?
Ja, det gjorde jag redan 2011 då. Köpte jag ett hus här nere då, på Marapun Beach där borta.
Ja, då flyttar man inte i brådrasket.
Nej, det gör man inte. Och sen, det har ju varit liksom en dröm under många, många år. Jag har ju åkt ner till Thailand 2-3 gånger om året, alltså ända sedan 80-talet så då. Mm. Och varit på olika ställen. Och varför det blev här i Rayong så då, det var ju två anledningar då. Det ena är ju att det är fortfarande Thailand här då.
Ja.
Och sen är det ju också det att, ja, här fanns det utrymme för mig med de här idéerna och det som jag ville syssla med, för att det finns ingen annan i närregionen då som sysslar med samma sak. Och det finns ju en stor skandinavisk population här.
Väldigt stor. Växer så, ja, fort, så, ja, fort.
Och det är ju alltså under högsäsongen då, så är det ju alltså tusentals som är här då. Sen så har vi ju lågsäsongen, så då är det inte så många, men alltså då har vi ju engelsmän och vi har alltså australiensare och vi har haft många sådana runt omkring här inne också så då. Och de har kikat lite grann och tyckte det här var bra. Och hade en inne idag, en kanadensare så då, som frågade om jag hade något bra nötkött som man kunde grilla. Och så fick han lite recept på marinad och alltihopa. Så att även om inte delikatessaffären är öppen så säljer vi redan köttet.
Ja. Ja. Men det betyder att du tror att det finns en marknad för dig även på lågsäsong?
Ärligt talat, Anna, jag har inte en susning. Jag har inte det, men det är bara spotta händerna och så göra sitt bästa. Ja. så att, och kör på. Naturligtvis tror jag på idén, men alltså göra en marknadsundersökning i Thailand eller att du gör alltså någon form av budget, någonting sånt här. Så då,
det liksom, spricker.
Ja, det kanske man kan göra när man har lärt sig. Jag är ju nybörjare här då. Jag vet att jag kan jobba många timmar och jag vet om man säger att jag har en vision vad jag vill. Och räcker det inte rätt för att åka hem igen. Och, ja, ja.
Och det får alltså bli slutorden från nykomlingen Göran då, som finns i Rayong och som har delikatessbutik snart, men redan idag har öppnat sin restaurang. Och vi tackar väl dig så mycket, Göran, och tack för idag.
Ja, tack, tack.
ทำยังไงกันดีล่ะเธอ ันให้พอใจอย่าทำเป็นเสียใจแกล้งทำไปทำไมโหอย่าทำเป็นแห้นใจจีบกันให้
där tonar programmet sakta bort. Ni har alltså lyssnat på mig Bernt som sitter någonstans i Thailand. Men var inte ledsna, det kommer fler program. Så låt datorn, surfplattan och mobilen vara igång och fortsätt lyssna. Och hör sen.